Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Game of Stocks. Det är det 48:e avsnittet i ordningen. Vi spelar in den 11 maj. Och den som pratar här är Investorcus, eller Dogge.
Och det är jag, värdeinvesteraren, eller Danne.
Ja, och det är ett nytt avsnitt, ny vecka, nytt case-avsnitt som Danne ska få leverera.
Yes.
Men först vill vi gå in såklart och tacka våra sponsorer. Börsdata som vi har förlängt och är jättekul att de fortsätter vara med oss. Vi älskar ju denna tjänst.
Absolut, och jag har använt Börsdata rätt flitigt i dagens analys till exempel. Jag har gjort en del egna nyckeltal och sådär som jag vill räkna på själv och olika definitioner som skiljer sig mellan hur Börsdata kollar på vissa nyckeltal. Men då är det ju fantastiskt att kunna kopiera in data därifrån och som man sen kan justera, och det har jag gjort.
Exakt. Så både Excel-datadumpen och en börsdatas Excel-API, jag älskar dem.
Ja, fantastiskt.
Det är ungefär vad jag kan sitta och göra på en söndagskväll, sitta och bygga ett Excel-API. Det är min hobby nu. Ja, okay. Man inte får gå ut och göra någonting ändå.
Ja, vissa har YouPorn, vissa har Excel-API.
Ja, exakt. Det är samma sak. Ja. Och sen har vi också vår andra sponsor Pinpoint. Och vi vill liksom flagga där lite. Vi har ju vår tävling med Pinpoint där du kan vinna två böcker, Massans vishet och Hur du blir miljonär i hängmattan av P.O. Börjesson. Där du ska gå in på en tweet och lägga dina estimat i en bild, och så tar vi den som kommer närmast.
Om man tycker det är krångligt kan man bara ta en bild på estimaten och tagga oss att Game of Stocks nu.
Exakt, det kan man också.
Det funkar också.
Men jag kommer dela den tweeten under det här avsnittstweetet då.
Mm. Och det är Sveriges Warren Buffett i Per Börjesson, så den boken ska vara bra. Massans vishet vet inte så mycket om, men det handlar väl om Wisdom of the Crowd helt enkelt.
Ja, exakt. Men det är typ översättning.
Ja, precis. Och det är konsensusestimat baseras ju lite på det konceptet då, alltså massas vishet då, att det ska vara bättre än professionella analytiker. Så Pinpoint tycker jag, intressant produkt, jättebra för att bara ta tempen på marknaden och se vad marknaden förväntar sig.
Exakt, och speciellt i sådana bolag som är mycket mindre, som inte har någon analytiker som följer upp, men även bolag som har en analytiker som följer upp, så tycker jag ju att det är mer intressant att se vad rena investerare tycker än vad man kanske tycker en analytiker tycker, för att en analytiker har massa andra saker, intressenter, stakeholders ta i beaktning när man gör en analys.
Yes, ja, men så gå in där, det är enkelt att skaffa ett konto, ta 2 minuter, mobilt bank-ID, registrerar man sig, och som sagt, man kan lämna estimat, men det är även bra bara för att titta på estimat och få en känsla för hur en rapport kanske ska komma in eller hur marknaden förväntar sig att den ska komma in.
Så, tack både Börsdata och tack Pinpoint för att sponsra denna podd.
Verkligen, tack så mycket.
Ja, ska vi gå över till analysen? Vad är det för bolag du har?
Ja, vi spelar ju som sagt in den 11 maj. Jag är lite sur på Börsplus, heter de va? Eller om det var Börsveckan, jag kommer inte ihåg. Men de rekade.
Okej, okay. Ja, de har gått ihop nu.
Ja, okej, okay, men då hade jag rätt i vilket fall som helst då. Ja. Men jag är lite sur på dem. De frontade min analys här med Enlabs.
Så du menar att du är för seg?
Ja, nej men min analys måste ha läckt. För att jag har ju jobbat på den här en vecka. Och de kom ut nu i måndags. Så de måste ha sett min analys här, tror jag. Mm. För de rekar ett köp här i Enlabs. Men det är egentligen det bolaget jag ska analysera. Och det kan jag hoppa in på analysen direkt. Det är ett bettingbolag då. Som verkar främst på den baltiska marknaden. Och Optibet är väl deras mest välkända varumärke. De är marknadsledande i Lettland. Och det är ett ganska litet bolag. De har aktiekursen idag ligger runt, efter den här reken, vet inte exakt, men ligger runt 16 kronor tror jag någonting. Börsvärde på runt 950 miljoner kronor. De är först och främst en kasino och en bettingoperatör. Men de har också en liten del affiliate-verksamhet. Det är väldigt lite, vi kommer in på det sen. Idag har bolaget spellicenser i 7 länder. Och de har 221 anställda enligt den senaste rapporten då, som kom 6 maj. Och om vi går över till marknaden överlag då. Så vi kommer ju främst fokusera på de här marknaderna som Enlabs är verksamma inom. Och de innehar idag 7 licenser. Och det är Estland, Lettland, Litauen, Malta, Belarus, Sverige,
Vitryssland.
Ja, precis. Men det står Belarus här som lurar mig, men det är ju Vitryssland.
Men jag tror de ändrar namn, va? De vill kalla sig Belarus nu.
Jaha, även på svenska. För att, ja. Men det är de, och Curaçao är också ett land. Så det är de sju marknader de har licenser på. De är inte verksamma på alla, men de har licenser och ska starta upp i till exempel Belarus. Sen håller de på med kundanskaffning i Finland nu också, som en licens där också. Men jag vet inte varför den inte är med här. Och då, den är inte med i deras egna... När de pratar om deras licenser, så pratar de inte om Finland. Men de säger att de under det här kvartalet, när den senaste rapporten kom, att de har börjat med kundanskaffning i Finland.
Kundanskaffning? Menar de affiliate då? Eller
nej, jag liksom... tror att de menar liksom att... Det kan vara så att, Finland faktiskt inte har ett licensierat system. Mm. Och jag tror att det är antagligen. För att de börjar få in kunder från Finland. Mm. Så det, jag antar att de ser att de kan förvärva kunder där, för att det krävs ingen licens antagligen.
Mm.
Så de har inte reglerat sin marknad, antar jag.
Jo... Och min erfarenhet efter som jag jobbar i en nordisk baltisk organisation är ju att Finland är ju väldigt, om man ska säga södra Finland, är ju väldigt nära Estland, Lettland, Litauen rent ja, men alltså rent både geografiskt men också rent
kulturellt.
Ja, men kulturellt och rent mentalt, så ja. Att det brukar jobba rätt lätt där.
Milla bastu sprit båda liksom.
Ja, det är bara så.
Det är bara det.
Lite vård kanske blir det bra.
Ja, nej, men det stämmer säkert. Mm. Och det kan vara att de ser någon överlappning där mellan sina kundgrupper.
Jag skulle inte få någon med jättemycket Estland och letter som jobbar i Finland, liksom, till exempel. Ja. Ungefär som vi har polacker. Vi jobbar jättemycket i Sverige.
Säkert. Men det har precis börjat. Och där vi vet inte så mycket om det, mer än att de har precis börjat. Det var det de sa. Och för att prata lite om huvudmarknaderna som de verkar på. Så i Lettland har de utfärdat 10 online-licenser. I Estland har de 16 online-licenser. Och i Litauen 7. Så det finns inte så många licenser. Så det är ganska små marknader. Och nischmarknader. Och det är också, tycker jag, en labbstyrka. Bolaget har marknadsposition... Alltså de är etta i Lettland. Så de har en jättestark marknadsposition i Lettland. De är nummer 2 i Estland och nummer 5 i Litauen. Och de bedömer att de har ungefär 20% marknadsandel i Estland när det kommer till nätspel. 50% marknadsandel i Lettland och 60% marknadsandel i fysiska butiker där. Samt 3% av nätspel i Litauen. Så de har ju bäst position då i Lettland och Estland och ganska liten del idag i Litauen. Det positiva med de här marknaderna är att de har låg skatt nu. Har de det? Det får vi se. Men 5 eller 10% är det i de här länderna. Jag tror 2 av dem, vi kan gå igenom mer specifikt sen. Och de har en väldigt hög tillväxt. Och den här marknaden växer mycket snabbare än marknaden generellt.
Mm.
Och det har att göra med, tror jag, alltså online-penetrationen är större här. Att de går mer från offline till online för att de är lite segare på att helt enkelt adoptera det beteendet. Det som gör de här marknaderna bra är ju då både skatten, den höga tillväxten som är snabbare än övriga marknaden, men också att de har en fungerande reglering, tycker jag. Till skillnad från Sverige. Sverige har totalt misslyckats med deras reglering. De har inte löst kanaliseringen, och vilket är kanaliseringar att få människor att spela på legala bettingsajter. I Sverige har man har handikappat egentligen alla svenska operatörer, så de är enbenta i ett two-legged race, kan man säga. Så att alla illegala operatörer behöver inte förhålla sig till de här reglerna. De blir heller inte straffade på något sätt.
Mm.
Så svenskar får högre bonusar och kan spela bort hur mycket pengar de vill på de sajterna. Men det kan de inte göra på svenska sajterna. Så att det man gör är att man slår undan benen på de svenska operatörerna och säger, nu ska ni kunna konkurrera med de utländska. Helt vedervärdigt. Varför ens ha en reglering? För att det skyddar inte människor överhuvudtaget. Och det de har gjort i de här marknaderna, och när jag säger att de har fungerande reglering, det är att de har till exempel domännamn som är otillåtna, de blockeras, och även IP-blockeringar.
Mm.
Och det här är inte jättesvårt att kringgå. Det använder man en VPN för. Men let's face it, de flesta vet inte ens vad en VPN är, som inte är tekniskt kunniga. Och människor är lata. Så man använder det minsta motståndens lag. Så att bara en sån liten tröskel kan vara det som gör att man inte orkar. För att man bara vill betta på sin match och ta en öl. Liksom.
Ja, man ska ju, alltså, om man vill ha en reglering, man vill gynna dem som blir reglerade. Bara i Sverige förstår jag att vi har 75% kanalisering till oreglerade liksom spelsidor. Mm. Vad det var. Och då är det så här, ja, men om man inte stoppar någonting från att kanaliseringen ska ske utanför den oreglerade marknaderna. Då har man ju misslyckats i själva regleringen om man vill skydda folk.
Alltså, ja, då är det så här, och det är det som är poängen.
Då får man ju ta Man får ju bara erkänna att det är väldigt fel spelinspektionen och vad Ashka, eller vad heter han?
Ardalan Shekarabi.
Ja, vad han har hittat på för lösning. Nej, men på det.
Hans senaste utspel, då tyckte inte den spelinspektionen att det var vettigt. Så han verkar inte ens prata om dem. Alltså,
inte ens svenska spel heller.
Nej, exakt. Och, så jag vet inte om det är antingen enorm inkompetens och bara att de är idioter. Eller så vet jag inte vad det är. Alltså det är ingenting, det är inte acceptabelt i alla fall.
Han kanske har spelat bort pengarna någon gång. Trauman, egna trauman.
Ja, nej, men det finns liksom ingen rimlighet i det. Men det är där jag gillar med de här marknaderna. För ett annat exempel är att från och med i år, så det här är direkt från rapporten då, så jag citerar från Q1 2020 från Enlabs rapport. Från och med i år använder sig lettiska banker av ett system för att blocka kortbetalningar till aktörer som saknar licens. Det är mycket effektivt och definitivt ett steg i rätt riktning, men mycket återstår att göra. Du ser ju, bara en sån sak. Det är,
wow, okej.
Okay. Du ser, det är en helt annan nivå på det.
Ja, det är verkligen att ta tag i det. Och man tänker på att typ de största bankerna i Lettland, det är ju fortfarande Swedbank och SEB.
Mm. Så att, jag menar, det här, och vi har en ganska, det är ganska konsoliderad bankmarknad i Sverige också.
Mm.
Så att, om de kan göra det i de här länderna, varför inte?
Det skulle vara ännu enklare i våra länder.
Ja, och det är det som stör mig, att de gör ingenting på den svenska marknaden. De är bara inkompetenta eller korrupta, jag vet inte. Jag tycker inte något av dem är okej. Så att,
nej, nu faller väldigt hårt på båda.
Mm. Och sen om vi tar ett till citat från årsrapporten 2019. Med det sagt så har Lettland dock alltid varit populärt bland olicenserade aktörer från grannländer i öst. 2019 hade aktörer utan licens en total andel av den lettiska nätspelsmarknaden på 40% jämfört med 60% 2016. Att andelen aktörer som saknar licens har minskat beror bland annat på regleringsinsatser och ökad konkurrens från aktörer med licens. Likväl är den olicenserade delen av marknaden fortfarande stor och nya grepp krävs för att krympa den, slutcitat. De har ju bara 40% kanalisering till oreglerade, vilket är lågt jämfört med vad vi har, som är, som du säger, runt 75%, vilket nog bara är en gissning, men...
Ja, men det var någon CBS, Copenhagen Business School, gjorde någon studie och NetEnt bekräftar typ siffrorna. Så att...
Precis, så att, det här är positivt för Enlabs, tycker jag, verkligen. Och licenssystemet skiljer sig lite åt. Estland fungerar ungefär som i Sverige, kast. Men Lettland och Litauen har lite annorlunda system där marknadsföring är begränsad i Lettland. Och i Litauen måste... I Lettland och i Litauen. Och man måste inneha fysiska spelbutiker för att kunna söka online-licens.
Mm.
Vilket också adderar till inträdesbarriärer. Vilket också är väldigt positivt för Enlabs.
Mm.
Som sagt, Estland har inte riktigt samma. Men det här är bra. Men det betyder att det blir väldigt svårt att marknadsföra sig också. Man får liksom inte marknadsföra sig hur som helst. Och som sagt, man måste ha fysiska spelbutiker för att kunna söka licens.
Mm.
Och det här, båda de två skulle jag säga är inträdesbarriärer och vallgravar. För att till exempel så, du får inte marknadsföra hur som helst, men vi kommer komma in på det lite senare, men de har till exempel sponsoravtal, vilket är ett okej sätt att marknadsföra sig på. Så att vi kommer till det. Och det är ju för att det gynnar också sportklubbar och sådär, genom att pengarna går till sportklubbarna. Så det, jag tycker de har gjort mycket rätt här.
Så de kör svenska spelmodellen, fast det är bara okej när svenska spel gör.
Precis. Det är bara okej när svenska spel gör. När staten gör det är okej.
Mm-hmm.
Olibet och Betsson är två bolag större konkurrenter på de baltiska marknaderna. Enlabs varumärke Optibet vann nyligen utmärkelsen Baltikums bästa nätcasino 2009 också. Sådana här utmärkelser, eller i och för sig som såna här ölmedaljer, alla har ju någon medalj liksom. Ja, de tre viktigaste huvudmarknaderna har vi redan pratat om, och det är de marknader som står för bulken av intäkterna. Det är Estland, Lettland, Litauen. I dagsläget står Baltikum för 94% av intäkterna, och dessa är alla de här intäkterna är reglerade. Det här är då deras främsta styrka. Du har alltså 94% av intäkterna kommer från reglerade marknader.
Mm.
Det är svårt att hitta ett bettingbolag med den typen av intäktsfördelning. Och när vi då kollar på intäktsfördelning, vart intäktsströmmarna kommer ifrån, så står gaming för 92% av intäkterna. Majoriteten består av då gamingintäkterna består av kasinointäkter som uppgår till 62% av de här gamingintäkterna. Sportbetting står för 32% av de här och poker för lite mer än 6%. 5% av intäkterna kommer från media, det är deras affiliate-verksamhet.
Mm.
Och Solution står för 3% av intäkterna. Och Solution är deras business-to-business-segment där de levererar sportresultat åt andra bolag men även tekniska lösningar. Och här har inte jag grävt något djupare för att det är 3% av intäkterna. Jag tyckte inte det var värt att gräva djupare och kolla vad det faktiskt innebär. Mm. Exakt vad de erbjuder.
Men har inte de ett riktigt bra, vad ska man säga, namn på mediasidan? För jag vet att jag lyssnade på en presentation av dem. De har inte de bäst kasinos eller vad det är i mediasidan. Därför de gjorde om det.
Nej, ja, det har jag inte heller tittat på. Mm. Det var 5% av intäkterna.
Ja, jag vet. Men jag tyckte det var bara kul för att det var en av de här presentationen så sa de så här, vi har de här varumärkena. Mm. Men vi kommer ta det här varumärket för att det kommer, vi tror det passar bättre som affiliate.
Mm, okay.
Och då är det så här, Best Casinos. Och när man söker på Best Casinos eller någonting sånt, ja, där, då kommer ju det först.
Ja, det är ju ett bra domännamn.
Ja, exakt.
Du lär ju kunna sälja bara på domännamnet. Mm.
Så det var ju det som var, jag tyckte det var därför det var kul att de hoppade över till att göra affiliate. Men
ja, nej, men så det är en liten del av intäkterna. Jag
väntar. Men den är också i sin linda, va? I uppstarten nästan.
De satsar inte så mycket på det. De säger att heller att det inte kostar så mycket. Alltså de säger typ att investeringen är väldigt små och avkastningen är rätt god. Så de lägger inte så mycket krut på det. Det kostar inte så mycket, men de säger väl att det är hyfsat bra liksom utdelning på det. Mm. Vilket är lite kontraproduktivt, för då kanske man borde satsa på det mer. Men de väljer inte att inte fokusera på det för mycket.
Nej.
20% av bettingintäkterna kommer från då koncernens fysiska spelbutiker i Lettland och Litauen. Det här kan ju tyckas vara offline och vara dåligt, men jag tycker det är, som sagt, eftersom det är ett krav på att du måste ha fysiska butiker, så tycker jag tycker det är en styrka.
Det är ju skönt att de i alla fall får intäkterna på de här ställena. Mm. För att annars kommer ju bara, annars om man bara allting var intäkter online.
Ja, då hade det ju bara varit en kostnad att ha.
Ja, det. Bara en kostnad. Man bara, okej, vi bedriver någon dagisverksamhet där nu.
Precis, vi har det för att vi måste. Men det kostar inga, det kostar bara pengar. Precis. Enlabs har ju då väldigt hög andel reglerade intäkter. Och alltså, det här tycker jag borde ju leda till att man egentligen borde värdera de här högre än sektorsnittet. Idag är det faktiskt tvärtom. Så att det är väldigt intressant i alla fall att se den här höga andelen reglerade intäkterna. Och bland de svenska operatörerna har Global Gaming-verksamhet i Estland, medan Mr. Green, som numera ägs av brittiska William Hill, köpte ett bolag i Lettland 2018. Även Betsson är verksamma på samtliga de baltiska marknaderna. Och om vi går över till äga, bild och management. Så största ägare i Enlabs är Niklas Braten. Braten, jag är inte riktigt säker om man uttalar det. Men 2007 sålde Braten spelbolaget Optibet till Enlabs, som vid tidpunkten hette Redbet Holding. Och han blev därigenom största ägare i bolaget. Näst största ägare i Enlabs är Atletico Nordic BV, vilket är ett holdingbolag som ägs av grundarna till bettingbolaget Expect, som såldes för miljardbelopp för ett antal år sedan. Alla siffror jag kommer nämna nu är från årsrapporten 2019 och kan ändra. Niklas Braten, styrelseordförande, äger runt 13,8 miljoner aktier i Enlabs genom bolaget Erling 100 AB. Christian Haut, styrelseledamot, äger 5,6 miljoner aktier ungefär. Peter Åström, styrelseledamot, äger 900 000 aktier. Ludvig Pettersson, styrelseledamot, äger 299 000 aktier. George Ustinov, vd, äger 100 000 aktier. Staffan Dahl, styrelseledamot, äger 79 500 aktier.
Men Ludvig har väl sålt sina, det såg jag på Twitter.
Inte alla, men
han
blev margin-kollad.
Ja, han blev margin-kollad, men jag tror han skrev någonting efter att han skulle fokusera på sitt Saveland.
Jaha. Ja, så det här, ja, jag vet att det blir försäljning, så hans siffror stämmer ju inte.
Nej.
Men har han verkligen sålt allt då?
Jag tror han skrev att han sålde allt och skulle gå ur styrelsen. Det var därför att han inte ville ha några pengar kvar då.
Aktien har ju tagit rätt mycket stryk, så de försäljningarna kan ju också ha bidragit till, till kursnedgången då. Ja, det har andra förklaringar.
Någon får gärna rätta mig på det där.
Det vet jag att han blev margin-kallad. Mm. Men det är intressant om det har bidragit till kursnedgången också, som sagt. Mm. För att vi kommer prata mer om kursen och varför den har gått ner också. Men om vi går över till... Men just det jag skulle säga då var... Insiderägandet är gott, tycker jag. Mm. Det är alltså det, styrelse, speciellt från styrelseordförande och styrelseledamot. Det är höga... Styrelsen äger aktier för ganska höga belopp. Och ja, vdn äger väl för 1,5 miljoner. Det är inte jättemycket, men det är ändå kul att se stort aktieägande. Så att insiderägandet är positivt här. Och om vi går över till vallgravar, om vi kollar ett citat från deras Q1 här 2020, säger de att de koncernbolag som innehar nationella spellicenser, för dem gäller stränga villkor och detta begränsar möjligheten till så kallat paid marketing, vilket gör det svårare för nya aktörer att ta sig in på marknaderna. Därför är Enlabs långvariga närvaro i Baltikum en väsentlig konkurrensfördel, och här är jag villig att hålla med dem. Paid marketing, alltså köra affiliate och sätta upp affischer och tv-reklam, är väldigt begränsade.
Det är svårt att köpa sig in.
Ja, och det Enlabs har, det är till exempel att de har sponsrat landslag i fotboll och sådär. Och landslag både damer här och även liga, hockeyligor och fotbollsligor. Så till exempel under 2019 så inledde bolaget samarbete med Litauens fotbollsförbund, vilket innebär att Optibet, som är största varumärket, blev huvudsponsor. De sponsrar även då dam- och herrlandslaget i fotboll i både Lettland och Litauen. Och de är också huvudsponsor till de lettiska hockey- och fotbollsligorna och till det estländska volleybollförbundet samt flera rallyförare.
Vad fan, spridning, skön spridning.
Jo, men det är positivt här att de syns lite överallt i olika sporter. De här länderna tycker det är positivt för att det går pengar från sponsoravtalen direkt till sportförbunden. Och Optibet får köpa sig, det finns ju liksom bara ett landslag. Det är svårt att då få den exponeringen. Och nu har de den exponeringen. Och det här inledde de under 2019. Och jag antar att de här avtalen håller ganska länge. Så att de har en väldigt stark marknadsposition. Och som sagt, det är en inträdesbarriär då marknadsföringen är begränsad i Lettland och Litauen. Och som sagt, man måste ha 20 fysiska spelbutiker för att söka en online-licens. Så att det är kopplat, alltså inträdesbarriären, begränsade marknadsföringen och den strikta regleringen som faktiskt efterlevs på något sätt, tycker jag gör det här till, det är flera, skulle jag säga, moats. Det är inträdesbarriären, sen är en annan nischmarknad. Och det här pratade typ Pat Dorsey om som jobbade på Morningstar, och han pratar mycket om moats. Han har ju en fond nu som baseras bara på moats, och det är hela Morningstars grej också. Och nischmarknad är en moat. Och i det här fallet är det en moat för att det är ganska dålig return on investment för stora bolag. Så tänk dig att du är Kindred, säger vi. Varför skulle du fokusera på en liten baltisk marknad när du kan fokusera på en annan marknad med många fler invånare? Så då ska du liksom kundanpassa din bettingsida, översätta dem, och så är det inte så stor befolkning till exempel. Så din return on investment är inte lika stor som i ett stort land som säger Tyskland eller något annat land. USA.
Jag håller med om det, teoretiskt. Men problemet är ju nu att Betsson har köpt in sig där, och de ska ju vara inom stora ändå har liksom tagit position i den här regionen.
Ja, alltså det betyder inte att ingen kommer göra det.
Nej, exakt.
Men jag menar att Kindred sätter på USA lite bättre return on investment antagligen. Sen kanske den kostar mer.
Jo.
Betsson kanske inte satsar så mycket pengar här. De kanske har grannländer redan där de redan har en verksamhet i de här typen av länderna. Men det finns konkurrens.
Jo, exakt. Absolut att det finns konkurrens. Men då är det som är lite intressant då. Men att man säger att absolut, du kommer inte få in både Betsson, Kindred, heter det Unibet 360 och alla de kanske inte nu, men du har William Hill och du har Betsson på de här marknaderna, och så har du Enlab som fortfarande äger mer än 50%. Jag förstår ju att i och med att du kan inte köra så mycket betal för marknadsföring och så vidare, så kanske William Hill och Betsson inte är så sugna på att lägga för mycket pengar där egentligen för att köpa in sig.
De kan inte lägga så mycket pengar. Nej. Det är det som är grejen. För det första måste du köpa fysiska spelbutiker. Jobbigt. Men det har de ju uppenbarligen om de redan finns där.
Exakt.
Men de får inte bara slänga, de kan inte bara slänga pengar på problemet. De här sponsoravtalen, det finns bara ett fotbollslandslag till exempel. Så att Optibet har en riktigt stark, det är det starkaste varumärket.
Jo, exakt. Absolut. Det är starkaste varumärket. Men vad är det som säger att de inte kanske tappar marknadsandelar för att du har William Hill och du har Betsson?
Ja, det är en risk.
Ja.
Ja, det är absolut en risk. Så att, och man ska ju ta hänsyn till risker, men det är en styrka på något sätt ändå. För att den risken du nämnde där kan appliceras på alla marknader.
Jo,
jag skulle säga att den risken är mindre för, låt säga, ett Enlabs mot en marknad som UK.
Enorm konkurrens. Jag håller ju helt med dig. Jag vill bara påpeka att även om det här är lägre risk att du får nya entries av aktörer, så är det ju fortfarande inte så att du kommer helt utebli dem. För att om man läser det här så kan man se, om man lyssnar på oss nu, så här, nischmarknad, dåliga ROI för stora bolag. Ja, gött. Betsson, William Hill, Kindred, Off Limits, de får egna, men de är fortfarande där.
De är där, och låg risk betyder inte ingen obefintlig risk.
Nej, exakt.
Nej, men det är bra förtydligande, och du har helt rätt. Som sagt, Mr. Green är redan där, Betsson är redan där. Så, och det jag tar upp som risker då är ju då, det du nämnde är en bra risk. Och den låga diversifieringen är en risk. För de har bara intäkter från just Baltikum. Det är 94% av intäkterna. Den låga spelskatten är ju en risk. Den är bra, men den är också en risk. För risken är att det är 5-10%. Om man börjar titta på det här och säger ja, men det här kan vi börja skatta och tjäna pengar. Så att det är också en risk, skulle jag säga, höjda skatter. Och det är det, det är den vågen vi har sett i Europa. Och det är det vi har sett i Storbritannien och Danmark till exempel.
Ja, så problematiken är ju den politiska risken.
Så är det.
Som man tycker är överallt i spel, gaming liksom.
Absolut, så är det. Och innan vi går på resultatutvecklingen, och det var vallgravarna, så jag vill bara säga att de här marknaderna är väldigt, de är väldigt stabila. Som sagt, de växer snabbare. För att den licensierande online-marknaden förväntas växa runt 14% i Estland. Medan den totala marknaden väntas växa 5%. Och om vi kollar Lettland så väntas den totala bettingmarknaden växa 11% i Lettland. Men online-marknaden är 50, lite över 50%. Och kollar man Litauen så väntas den här online-marknaden också växa lite under 50%. Så det är runt 50% marknadstillväxt online då. För de här
kast under 50%, det är ingenting man har.
Nej, men för det är en styrka också. Ja. Att du har liksom du har ju marknader som växer långt snabbare. Så det gör det här väldigt intressant.
Ja. Och jag vill bara slänga in det på den här egentligen politiska risken. För jag tycker det är jävligt kul vilken politisk risk de har i Sverige. För de har ju en licens här, men de har ju inget aktivt.
Nej.
Och de fick ju en böter för att de inte använt sin licens.
Precis.
Det tycker jag är jäkligt kul.
Ja, och de har pratat om att gå in lite smått i Sverige. Jag tycker det är helt fel, för att det är en redan konkurrensutsatt marknad, dåligt fungerande licenssystem. Men det är väl för böterna att de känner att vi måste kanske börja... De pratar om att börja väldigt smått här.
Ja.
Så jag antar att det är kanske bara för det. De har även pratat om att gå in i Latinamerika med väldigt låga belopp. Jag tycker de ska hålla sig till det de kan och till dem. Alltså, de ger sig in på marknader. Latinamerika förstår jag mer, men det är också en helt annan typ av marknad som de kanske inte förstår sig på.
Jag skulle ju förstå mer ifall de gick neråt i Europa. Gick ner mot Polen, gick ner mot liksom Ukraina, gick ner Ukraina kanske inte ska låta vara.
Ja, jo, men jag tycker också att de typ av marknader passar bättre.
Gå dit och liksom Tjeckien liksom, och där och gå ner dit, för jag tycker de har mer kunskap om dem rent kulturmässigt och hur det funkar och sådär. Så att jag tycker liksom så här att man tar hoppet och så bara, ja, vi hoppar från Baltikum till Sverige, vilket är typ en sönderreglerad marknad med hur mycket konkurrens som helst, till kanske Sydamerika. Absolut, det ser jättebra ut där demografmässigt, men och de älskar fotboll. Men det är fortfarande lite så här, bara, det är lite ett långt hopp också.
Nej, men jag håller med. Jag tycker att de satsningarna är lite konstiga, men sen fick vd frågor på konferenssamtalet om de satsningarna och han sa, alltså, vi pratar 10 000 euro liksom, satsningar. Alltså, vi ska gå in väldigt smått och bara testa vad det är för ROI. Så det är lite liksom slänga varmkorv på problemet och kolla vad man får tillbaka.
Mm.
Det är inte jättemycket pengar.
Varmkorv? Alltså.
10 000 kronor är typ en varmkorv.
Ah, okay. Det var en annan varmkorv än jag brukar köpa.
För bolaget är det en varmkorv.
Ah, okay.
Men om vi, innan vi går in på, nu när vi är på de mjuka värdena, bara kolla senaste rapporten och hur det har gått senaste tiden. Aktien är ungefär ner nästan 50%. Och det har att göra med lite olika saker, men coronakrisen delvis. Men det bolaget går fortfarande bra. Och vi kan kolla på Q1 2020. Antalet aktiva kunder, som är bland de viktigaste KPI:erna, växte med 4% sekventiellt och 22% year on year. Så det växer väldigt bra.
Mm.
Fortfarande trots corona. Och det här trots nedstängning av spelbutikerna i Lettland och Litauen under perioden, alltså de fysiska spelbutikerna. Men det som fick aktien att verkligen gå ner var att när man stänger de fysiska spelbutikerna och stänger ner samhället, så måste folk sitta hemma i karantän.
Mm.
Då såg lettiska spel licensutgivarna då tyckte, eller lettiska staten tyckte, det fanns en risk för att de vill inte att folk sitter hemma och spelar bort pengar. Att det inte är ett bra, det är inte bra att ge dem det incitamentet, eller vad man ska säga, ge dem den möjligheten. Så det de gjorde var att de även blockerade online nätkasinot och sa att det inte tillåts att spela det heller.
Mm.
Så det var mer för att skydda folk från att spela bort pengar. Och bolaget då, det är klart det här påverkar mycket och bolaget gick ju ner mycket på det här. Men bolaget tror att de kan vara kassaflödesneutrala under perioden då lettiska spellicensen är suspenderad. Och genom att då köra omförhandlingar och kostnader med leverantörer, och de säger att de har fått väldigt bra relation med leverantörerna och att leverantörerna har gått med på omförhandlingar med kostnaderna under tiden då. Så man delar lite på kostnaderna kan man säga. Och Det klubbas igenom bara här i veckan att den här state of emergency som man kallar den suspenderade licensen, det är förlängt till 9 juni. Så att när då karantänen släpper, den här state of emergency släpper, då kommer det här släppa också. Så att 9 juni, nu vet man det. Och Red Eye till exempel, som täcker Enlabs, räknade med hela juni. Så det här är ju lite mer positivt då. Så att ja, fram till den här nedstängningen så gick det väldigt bra. Och de blev bara nedstängda lite över en månad. Så att det här, ja, det är kortsiktigt. Och aktien har tappat 50%. Så jag tycker det är lite omotiverat.
Det är skönt att säga att man tappar 50%. Och så bara säga okej, okay, om vi tappar från, vi säger 15 till 7,5. Har du tappat då 7,5 års vinster då? För det är ju där i princip man gör. Om du tappar ett P-tal, om du halverar det, så tappar man P-talet från 15 till 7,5. Ja, har du tappat 7,5 års vinster?
Nej, men precis. Men det är ju osäkerheten. Det är lite som Scandic Hotel som har gått ner 60%. De har ju inte heller tappat så många års vinster. Men det är mer man vet inte.
De har en problematik att deras fastigheter kan bli lägre. Deras intäkter kan komma tillbaka, men det är där har du ju en dubbelfotad problematik.
Jo, precis. Det är ju lite annorlunda. Men oavsett så marknaden straffar mycket. Ofta när det är osäkerhet så tar marknaden höjd för ofta väldigt mycket mer.
Ja, så är det.
För att man kanske inte kortsiktigt vill sitta i något dåligt. Man vill ha avkastning nu.
Jo, men jag bara tycker det är kul om man bara tänker det tankeexperimentet när man tittar på ett bolag, hur mycket de har gått ner. Och då är det så här, ja, de tappar så här många års vinster nu, eller är det där de har gjort det faktiskt? När ett år har försvunnit.
Precis. Nej, men det, jag tycker det är orimligt. Och kollar man på Enlabs tillväxt då, om vi går på resultatutveckling. Omsättningen har typ genomsnittlig tillväxt, jag vill säga 40% per år nästan på topline. Kollar man compounded annual growth rate, så kollar vi 8 år, så är det 24%. 5 år 45%. 3 år 23%. Så det växer riktigt snabbt. Och det är ju kanske i linje med den här online-marknaden som ska växa 50% i de här länderna, och det ser vi i siffrorna. Omsättningen växer, ja, väldigt snabbt. Som sagt, CAGR på 45% på 5 år.
Inte illa.
Nej. Och så kollar vi bruttoresultatet. De har en bruttomarginal på allt mellan 72-78%. Bruttoresultatet har en CAGR på 24% 8 år, 45% 5 år och 22% 3 år. Så det är ungefär samma. Och då tar man bort direkta driftskostnader som består av kostnad för sålda tjänster och spelskatter. Och sen är det kostnad för sålda tjänster, affiliate marketing, kostnader för att upprätthålla hemsidorna och liksom själva sajterna och fysiska bettingbutikerna etc.
Yes.
Men det är fortfarande, trots att man måste ha de här fysiska spelbutikerna, så har du fortfarande en bruttomarginal på mellan 70-80%. EBITDA, där kollar vi då om de också är lönsamma på EBITDA-nivå, och så kollar vi den tillväxten. Om vi kollar från 2011 då till 2020, så har vi 8-årig CAGR på 78%, 5-årig på 175% och 3-årig CAGR på 33%. Så vi växer ännu snabbare när det kommer till EBITDA.
Så marginalerna ökar till med?
Ja, så att det här är snabb tillväxt med marginalexpansion. Och så kollar vi rörelseresultatet. Här har det varit negativt några år. Så det jag har gjort där är att de negativa kan jag inte jämföra med, så då har jag gjort 7 år CAGR och 6 år CAGR istället för 8 och 5. Så 7 år i CAGR är 41% på EBIT, 6 år i CAGR är 86% och 3 år i CAGR är 33%. Så att fina tillväxtsiffror, absolut. Vi går över till vinst. Vinst och vinst för skatt är i princip samma. Det skiljer väldigt lite.
Mot EBIT eller rörelseresultatet som du sa.
Nej, alltså mellan vinst och vinst för skatt skiljer ganska lite. Ja. Så vi kollar bara på vinsten. Ni kan kolla på skillnaderna i tabellen då, i analysen. Kolla pdf-en på gameofstocks.nu. Det glömde vi säga.
Som alltid gör. Jag tror de ska lära sig vad jag har lagt.
Ja, exakt. Men vi kollar 8-årig CAGR på vinst. 47%. 6-årig CAGR, var tvungen att justera igen. 12%. 3-årig CAGR 40%. Så senaste 3 åren har vi växt 40% genomsnittligt. Så vinsten, lönsamheten, omsättningen, allt växer 30-40%. Riktigt bra. Och free cash flow växer också. starkt. Och free cash flow, om man rensar för förvärv av dotterbolag och vissa andra typer av investeringar, till exempel leasingbetalningar. För jag vill se hur mycket liksom den underliggande verksamheten genererar om man inte gjorde investeringar. Ska man säga maintenance capex i princip.
Okej.
Så jag har gjort lite justeringar på det, men det växer också och hänger med och ungefär samma som vinsten. Så att de genererar lika mycket kassaflöde som vinst nästan. Och om vi kollar operating cashflow så har du 8-årig CAGR på 40%, 5-årig CAGR på 82%, 3-årig CAGR på 150%.
Okej. Okay.
Så det är det operativa kassaflödet. Men, och det free cashflow har varit lite negativt här och där, så det är svårt. Men de senaste åren har det varit positivt, de senaste 4 åren.
Ja, men det finns ju andra saker som påverkar det.
Ja, men alltså det är som sagt investeringar och förvärv av dotterbolag och sånt där en del. Men ja, kassaflödet hänger med. Och de har bra cash conversion, så att, det är inga problem.
Så egentligen behöver man inte krångla till när man kollar på vinsten?
Ja, precis. Jag tycker det räcker att kolla på vinsten här. Det var mer det jag ville kolla. Vilket nyckeltal är rimligt att titta på?
Mm.
Så går vi till balansräkningen. Och som sagt, jag kollar aldrig på balans. Vi inga, man, jag heter värdeinvesteraren på Twitter, men man investerar inte som man gjorde förut och köper cigar butts eller köper på book value. Vissa gör det, men det har inte fungerat särskilt bra. Jag gör inte det.
Det är en helt annan marknad.
Det är en helt annan marknad. Det är inte vad jag sysslar med. Så att jag kollar inte på balansräkningen för att göra pengar. Utan min tes och min teori eller min filosofi är man tjänar pengar på resultaträkningen men överlever på balansräkningen. Så för mig är det det defensiva. Mm. Det är att kolla hur bra försvar någon har. Det är det enda jag tittar efter. Jag kollar inte, jag kommer inte köpa det här på book value. Men,
ja, gör det inte. Sjukt.
Nej, det är jättekonstigt. Men koncernen har inga lån från kreditinstitut och inga räntebärande skulder. Check, jättebra. De har 17,8 miljoner euro i likvida medel och de har ett börsvärde på 950 miljoner kronor. Så de har en kassa på, vad blir det då? Runt 20% av börsvärdet. Det är större om du kollar, det är runt 40% av balansräkning, omslutningen. Så att, men jag tycker det är roligare att titta på det i börsvärde då. Så för varje krona så är det 20 öre bara i en kassa på aktien. Väldigt bra balansräkning. Under coronatider och allt det här, då gäller det att satsa på bolag som inte kommer behöva göra emissioner och dylikt. För att då spädde man ut ägandet.
Men hur ser nettoskulden ut då?
Ja, de har inga räntebärande skulder och 17,8 miljoner i likvida medel.
Okej, okay, det är deras.
Ja, det är nettokassa på 17,8 miljoner euro.
Mm.
Det är 20% av balansomslutning, eller 20% av börsvärdet. Så att det är väldigt bra. Balansräkning, alltså A+. Lönsamhet då. Om man har en avkastning på eget kapital på 22%, väldigt bra. Speciellt med tanke på hur lite skulder de har.
Ja,
för att då blir ju svårare att få hävstång på bolaget helt enkelt.
Ja, så
och på det egna kapitalet. Och det är därför vi också ser att avkastningen på totala kapitalet är nästan i linje med egna kapitalet.
Jo, jag antar att det är bara... Det är bara liksom kortsiktiga skulder som påverkar det där.
Som inte är räntebärande, typ kundfordringar och så vidare.
Yes.
Precis, och det är därför du har en...
Leverantörsskulder menar du?
Ja,
kundfordringar är dumt.
Ja, precis, leverantörsskulder menar du. Så avkastning på totalt kapital blir 19% då, så väldigt bra. Alltså 19% på totalt kapital är riktigt bra.
Mm.
ROIC, Return on Invested Capital, på 36%, också sjukt bra.
Och det som är viktigt här är ju egentligen att ROIC tar ju bort de här, som vi sa, de kortsiktiga kortsiktiga tillgångarna. Mm. Så att man tar egentligen bara på det som genererar värde. Allting som är working capital, liksom bortser man.
Ja, så leverantörsskulder till exempel. Det är ingenting du måste ha som måste investeras för att generera tillgångar som avkastar.
Mm.
Och därför får du då...
Nu ska jag irritera Dan igen, han menar kundfordringar den här gången.
Nej, men du rensar väl bort leverantörsskulder också?
Nej, på ROIC tar du ju bara balans, tar du ju bara tillgångssidan. Därför rensar du bort non-current.
Ja, det beror på hur man gör det. Till exempel om du kollar på Joel Greenblatts return. Men okej, det beror på om man går by the book eller inte. Joel Greenblatt, han rensar ju på båda sidorna.
Mm-hmm.
För han kollar på vad behövs för att avkasta. Eller för att bygga, alltså om jag bara ser det som, istället för att kolla på liksom...
Du kollar på ett netto mellan de två?
Nej, han kollar egentligen bara, okej, du tar totala tillgångarna.
Mm.
Vad behövs egentligen för att bedriva verksamheten på riktigt? Liksom, om jag bara ser det pragmatiskt. Jag behöver långfristiga skulder för att köpa prylarna.
Mm.
Jag behöver eget kapital. Jag behöver inte goodwill, för att goodwill avkastar inte någonting. Och immateriella tillgången behövs i det här fallet, beroende på vilket bolag det är. Ibland behövs det inte. Men, och sen rensar han också kortfristiga icke-räntebärande skulder. För det är liksom, det är inget som behövs för att bedriva verksamheten. Mm. Det är något som bara uppstår. Det är liksom...
Ja, okay.
Men okej, det beror på hur man räknar. Men, ja, men jag håller med, den klassiska definitionen, då rensar du inte för det.
Nej.
Men, och sen tar även Joel Greenblatts definition bort kassan också. Ja, så då får du ännu högre, för att du behöver inte pengar på banken för att bedriva en bettingverksamhet.
Jo, exakt. Det är därför jag typ så här, säger att de nättar ut varandra lite.
Ja, lite överkurs kanske. Men ni kan googla på det. Joel Greenblatts ROI, så det är den jag gillar att använda. Om vi då... Så att, summa summarum, grym balansräkning, riktigt hög avkastning hur man än mäter det. Trots att de inte har någon hävstång på balansräkningen, så avkastar de jättebra på eget kapital. Växer både top line, bottom line, och då kollar vi på värdering då.
Exakt, det är det som är intressant nu. Får man betala Fortnox värdering eller?
Ja, man kan ju tro det nästan. Som sagt, aktien har ju gått ner mycket på grund av den här state of emergency och coronanedstängningen. Tillväxten dalade ju lite i Q1 2020. Den kanske vi ska gå igenom innan vi går igen på värdering. Men det senaste kvartalet då, jag har ju berättat om den historiska tillväxten. Senaste kvartalet så växte intäkterna med 16%.
Bara?
Eller nej, 20%.
Så okej, de växer 20% fortfarande fast vi har en coronakris.
Ja, och aktiva kunder växer 22%.
Mm.
Så att det är fortfarande bra tillväxt.
Men största smällen kommer ändå i nästa
kvartal. Ja, i och med att det är deras största marknad är nedstängd online under en månad eller vad det var drygt, som öppnar upp då 9 juni. Men det är klart, det blir en smäll. Men om det är mörka moln man kan se igenom, då förstår inte jag varför ett bolag ska halveras i värde.
Mm.
Det är inga problem med en månads... Liksom det skulle kunna vara helt stängt i en månad eller ett kvartal och det skulle vara lugnt. Det följer ändå inte det långsiktiga värdet på ett företag. Men kollar vi värderingen, då har jag bara gjort en enkel värdering. Jag tycker inte man behöver göra mer. Och en enkel värdering visar också... En enkel, rimlig värdering med inte så... vad ska man säga? Antaganden om... Men konservativa antaganden visar ändå på att det här bolaget är billigt. Vilket det är så det ska vara, tycker jag. Om man måste komplicera till en värderingsmodell för att kunna visa att något är köpvärt, då är det antagligen inte så köpvärt. Det jag har gjort. Jag har utgått från 2019s resultat.
Fan, inga DCF, vad fan är det här för skit?
Ja, nej, precis. Nej, det behövs inte. För det här är enkelt. Det ska vara enkelt att värdera, annars är det för dyrt. Så här är det. Omsättningen 2019 har jag utgått ifrån. Jag har lagt på 20% tillväxt 2020. 20% tillväxt från 2020 till 2021. Alltså nu pratar vi omsättning. 15% tillväxt 2022. 15% tillväxt 2023. Så jag har gjort en tabell på det här. Jag räknar 23% rörelsemarginal, för det är ungefär där man har legat konstant. Man spår högre marginaler, men jag vill vara konservativ. Så jag räknar på en omsättningstillväxt som är lägre än vad det har varit historiskt. Och en rörelsemarginal som är i linje med vad det har varit. Så det är konservativt, för att de kommer antagligen öka marginal och ha högre omsättning. Sen räknar jag ut vad EV/EBIT är med dagens kurs då. Så 2020 är EV/EBIT 6,7, 6,8. 2021 är en 5,6. 2022 är en 4,9. Och 2023 är en 4,3 i EV/EBIT. Alltså det här, om du ska räkna ut ett EV/EBIT delat på EBIT-tillväxt, så du får någon sorts EV/EBIT-peggtal, då är det här sjukt lågt alltså. Vi pratar liksom, vad blir det? Ja, du får ju ett EV/EBIT-peggtal då, om man säger så, på runt 0,35 om du kollar på 2020-estimaten med konservativa antaganden. Så att det här kan, mycket kan gå snett trots att jag har gjort konservativa antaganden innan det här börjar se dyrt ut. Så att jättebilligt tycker jag, och sen har jag gjort en annan värdering då, ni kan kolla tabellen sen, men jag räknar EV/EBIT, vad kursen skulle stå i om EV/EBIT var gånger 10, EV/EBIT gånger 15, EV/EBIT gånger 20. Och då får jag 21 kronor för EV/EBIT 10 2020. EV/EBIT 15 ger 30 kronor. EV/EBIT 20 ger 40 kronor.
Mm.
Så för mig är det här lite bear case. EV/EBIT gånger 10 med konservativa antaganden ger ändå 21 kronor. Som är, och idag så är det 16 kronor. En bull case då, EV/EBIT 20, vilket jag inte tycker är konstigt, för det skulle ge typ PEG 1 ungefär, skulle ge 40 kronor. Så uppsidan är väldigt stor.
Mm. Jag tror ju dock aldrig marknaden kommer att värdera Baltikum, någonting i Baltikum till P20 tyvärr. Nej. Eller EV/EBIT 20.
Du har dubblerad aktiekurs på EV/EBIT 15.
Jo, exakt.
Och det är där, det är, Enlabs har ju en gång i tiden värderats till, ja, Enlabs har ju varit värderat till 30 kronor en gång i tiden. Och innan tappet här så var den uppe till runt 27 kronor. Du kan ju lätt dubblera den värderingen. Om du då ligger på, det blir ungefär EV/EBIT 15 då, om du skulle gå tillbaka till 30 spänn.
Mm. Ja.
Och det är väl fair value skulle jag säga. För att det är fortfarande bara fair om det går upp till 30 spänn. För att, och då menar jag fair, jag tycker fortfarande det är för billigt på 30 spänn, men då menar jag fair om du ska sätta en Baltikum-rabatt på det. Men jag tycker till och med du kan yrka för att det är ett Baltikum-premie.
Ja, du menar att marknaden är så stabila så att de borde få en högre värdering på grund av det.
Det finns flera anledningar till att det ska vara en premie. 50% tillväxt online.
Mm.
Svårt med inträdesbarriärerna är högre. Jag ser inte att de är ogenomträngliga, men de är högre än en marknad där du inte behöver fysiska spelbutiker. Mm. Och dessutom så är det 94% reglerade intäkter. Det är tre anledningar till varför du ska ha en premie på det.
Ja, men om vi går och kör lite djävulens advokat då. Om vi säger på ena sättet, väldigt låg skatt.
Mm.
Finns risk att den höjs. Då borde ju marginalen åka ner.
Yep.
Andra grejen är väl hur egentligen stor är den addressable market. Liksom hur mycket mer kvar man har att växa. Om man säger att man växer 50% per år i marknaden, hur mycket penetrering finns det i liksom landet från början? Då är det liksom där man vill veta, växer vi från 1-10% eller växer vi från 50-60%? Vad är det där vi jobbar?
Ja, de agerar ju absolut på små marknader. De har ju, som jag sa, i senaste kvartalet har de 43 000 aktiva kunder. Det här finns ju ändå. Det finns ju, de är ju aktiva på ändå 4-5 marknader. De ska gå in i Vitryssland till exempel, som också är en nischmarknad. Så att det är inte som att de kommer få slut på tillväxt i och med att de kan gå in i fler marknader som Vitryssland och så vidare. Och de är fortfarande ett litet bolag. Så att det tror jag, just storleken tror jag är lugn. Men absolut, spelskatten är en av de större riskerna jag ser. Sen har du andra positiva aspekter dock. I och med att du har inträdesbarriär med fysiska spelbutiker,
absolut,
då ser jag en labb som en uppköpskandidat. De växer snabbt. De har inte haft problem som svenska bettingbolag har haft. I och med, alltså, när vi kollar på resultaten.
Mm.
Både Kindred, Leovegas, alla de har haft stora problem. Enlabs har bara tuffat på för att deras marknad är så stabil. Om då vi ser Kindred, Leovegas eller något brittiskt bolag titta på den här marknaden, så ser de bara, fan vad jobbigt att skaffa fysiska licenser. Och
alltså det är en mumsbit.
Ja, det är ju jättebilligt. Och så sponsoravtal är redan tagna av Optibet som ett starkt varumärke. Varumärke betyder någonting.
Jag skulle ju säga att det finns en rätt stor chans att Betsson köper dem, för de vill ju ofta köra decentraliserat.
Precis.
Och då blir det så här, ja men då kommer Optibet få driva som det är ändå, men Betsson får in någonting som har hög marginaler mot till exempel Sverigemarknaden.
Och Betsson är ju redan på marknaden, så de känner ju till dem väl.
Exakt.
Så då kommer de ju se att oj, de här är duktiga. Så det finns chans att Betsson köper dem, eller William Hill som äger Mr Green, som också agerar på den här marknaden.
True.
Så för mig, och Betsson har sagt att de ska titta på förvärv och sådär. Så att för mig är det här en uppköpskandidat på de här nivåerna. Jag köper aldrig en aktie på det. Rörelsen måste gå bra, och det gör den. Och värderingen är låg. Alltså den
det är bara en skön option att ha med.
Ja, jag tycker det här är ett jättebilligt case. Ett mycket bättre case än svenska spelbolag som handlas till rabatt när det borde handlas till premie.
Mm.
Det är min åsikt. Jag har köpt aktier och tycker det här är ett jättebra case.
Yes. Mm. Nej, men jag gillar dem, jag vill att titta på dem själv förut. Det är skönt att du gör det så jag slipper.
Du kan ju göra din DCF bara.
Ja, så vi gör det ordentligt här, vi kan inte sitta och hålla på så här.
Nej, precis.
Fan. Du har ju ett stort intervall, det är minst 200% emellan där.
Mm.
Helvete, skärp dig.
Ja, du får göra din DCF och återkomma sen.
Yes.
Jag vet redan att det kommer resultera i högre kurs, så att det är lugnt, det är bara att köpa. Sen en annan sak som bara avslutande är att de förvärvade Scout Gaming Group, eller inte hela bolaget då, men det kostade inte så mycket då. Det var en investering på 0,9 miljoner euro och för 4,5% av bolaget. Jag vet inte. Jag tycker inte det här var en jättebra investering om jag ska vara ärlig. Scout Gaming Group erbjuder Daily Fantasy Sports, och tanken är att de vill liksom skapa en bra Daily Fantasy Sports på Optibet. Så de tänker att det är bra samarbete och jag vet inte. Det kanske är bra. För dåligt insatt. Jag tycker inte det. Jag har inte jättebra bild av Scout om någon anledning.
Nej, men jag blir lite så här. Varför måste man köpa en del av Scout för att få in dem?
Nej, jag förstår inte.
Det är inte riktigt det jag förstår. Det är liksom det jag har problemet. Varför måste man, om man har en leverantör, varför måste man köpa en del av leverantören för att ha ett bra samarbete? Man kan väl ha ett bra samarbete mellan leverantör och kund?
Ja, men de kanske har sett någonting och tycker att det är ett väldigt bra, välskött bolag med spännande produkter eller någonting.
Men då 4,5%.
Ja, liksom. Nej, jag vet, jag tycker bara den är onödig också.
Men bryr sig om 4,5% av någonting? Det blir sen liksom fan.
Nej, men jag håller med. Jag förstår inte riktigt det här.
Då måste man väl minst ha 10% om man bryr sig.
Ja, jag vet
så inte. Att man är i alla fall med och liksom jobbar i det. Nu känns det ju bara som att de tog 4,5% bara för att de inte behöver flagga upp eller någonting. Mm.
Nej, men jag vet faktiskt inte. Och jag tycker att det var därför jag är lite tveksam till just köpet. Men det kan vi säga att de vet uppenbarligen mer om marknaden än vad jag gör.
Någon smartare än mig får gärna informera mig varför det vet.
Ja, ni får gärna precis lyssna om ni vet, om ni tycker, om ni har åsikter om Scout Gaming Group som inte bara bekräftar våra åsikter, så får ni gärna kommentera. Men så för och nackdelar då, det är så här, för är strukturell och hög tillväxt, marknad som växer snabbare, Norden, UK, Tyskland, låg värdering, nischad marknad med höga inträdesbarriärer, uppköpskandidat, de har intäkter i euro.
Det är bra, ingen sek.
Ja, precis, men om man kollar, det var för, emot är negativitet kring kasinospel och kommande striktare regleringar som kan resultera i höjd spelskatt och restriktioner även i Baltikum, att de börjar tänka på det här, och intäkter i euro, för det skulle kunna svänga om, vi vet inte. Så att, men ja, det där får man ju själv avgöra om man tycker det är för eller emot.
Jo, fast de, alltså det är egentligen, det är ju bara så här, de behåller ju på kontot intäkterna i euro, bara att när man gör redovisningen så bara okej, nu slår vi om, vet du. Liksom,
jo, men
kursen
kan ju då
till
slå
euro och SEK.
Men om man rapporterar i SEK så skulle det kunna, bara en kursförändring skulle kunna resultera i lägre.
Ja, men då får man vara lite smarta investerare och faktiskt kunna det kompensera det liksom. Kom igen.
Det tycker jag med.
Det är ingenting som påverkar verksamheten. Nej. Då är det så här, ja, jobba med det.
Men slutsats för mig är det är svårt när hela börsen har rusat som den har gjort.
Mm.
Om man vill ha ett avkastningskrav på 1-2% kan man ju gå och köpa ett medtech-bolag med price per sales 30. Eller så köper man EV EBIT 6 med 40% tillväxt istället. Jag vet vad jag gör. Jag har köpt det här bolaget. Jag tycker det är sjukt mycket bättre än många case där ute, för att just nu är marknaden rätt dyr. När man säger att saker är billiga, är de billiga av en anledning. Det här är billigt av en anledning, men den anledningen är löjlig. Den här state of emergency vet vi, den kommer släppa. Marknaden öppnar upp. Netent går jättebra på online casino. Vi vet att andra casino går bra, Leo Vegas går bra. Det här är liksom bara löjligt. Vi vet redan att det här är över. Den här motvinden. Så att jag tycker man kan köpa här. Jag har köpt. Jag kommer öka upp om inte kursen går upp. Börsveckan rekommenderar den här, den gick upp 7% idag. Vi får se vad som händer, men jag tycker fortfarande är det väldigt köpvärt.
När tycker du att den är fair value eller övervärderad?
Ja, i och med att, som du säger, att Baltisk Casino kanske alltid kommer ha en rabatt, men runt 30 kronor har den stått i. Runt 30 kronor ska du väl fundera på att nu kanske inte det är liksom ett screaming buy på något sätt.
Mm.
Men just nu tycker jag att det är helt orimligt värderat.
Du har lite anchoring i den kursen där alltså.
Lite anchoring, just för som du säger, det är lite som om man kollar typ på Gravity. Skulle man värdera Gravity som ett Stillfront eller något annat mobilspelsbolag, då skulle du kunna sätta en kurs på 300 USD. Men nu har jag kanske en anchoring som säger att $100 ska man vara glad för om man ens får i Gravity.
Mm.
Så det är klart det påverkar lite, men så ska man inte tänka, för kassaflöden och pengar betyder något i slutändan.
Mm.
Och är de duktiga på kapitalallokering, då kanske de kan se till helt enkelt att aktieägarna får tillbaka pengar på ett bra sätt. Och då kommer marknaden till slut att inse att men fan, de här marknaderna är ganska bra.
För Enlabs har ingen utdelning, va?
Nej, är jag glad att de inte har, för att de här växer ju fortfarande. Mm. Och det är bättre att de letar sig in i nya marknader och fortsätter med sin strategi.
Jo, absolut. De får ju hög avkastning på kapitalet, uppenbarligen.
Precis, de är ju bättre än vad jag gör. Börsen. Men, och dessutom så har de utvecklar en ny teknikplattform, som de kallar det, som kommer leda till att det är mindre personal som krävs för skötaren. Så de spekulerar på att de kommer kunna spara en miljon.
Då kommer ju komma höjd spelskatt för dem, det vet man ju. Ja. Bara kicka folk, vad fan, kom igen.
Ja, men i alla fall, det leder till högre marginaler, det kan vi spekulera i kanske. Men det kommer leda till högre marginaler, för de kan spara ungefär 1 miljon euro per år.
Mm.
Så marginalerna bör bli högre. Och den här teknikplattformen kommer att nu migrera till fler marknader nu när de ändå blir tvungna att stänga ner. Så de passar på att migrera över de gamla plattformarna till nya. Så det är också en kommande trigger att du får bättre marginaler.
Ja, men det som jag tycker är intressant på det här, det är också inte bara att det är lågvärderat i kassaflödena, men du har ju också outforskade möjligheter i bolaget. Du säger att du har solutions, du säger att du har media. Så egentligen värderar du ju hela verksamheten bara på de kassaflödena de har i de liksom kasinorna och bettingen.
Nej, alltså det är ju också med det inräknat.
Jo, det är med inräknat, men det är fortfarande, vadå, det handlar om 8%.
Ja, ja, precis.
Och då är det så här, ja, men okej, om du har en uppbyggd, om du har en värde i deras hemsidor, uppbyggd liksom trafik, du har ett värde i deras solutions, alltså en uppbyggd plattform eller någonting sånt där. För du är antagligen den plattformen ska göra så att det blir billigare för alla andra, eller billigare för sig själva. Då blir det så här, okej, du har några värden här också i inkråmet. Som inte tar hänsyn till, och då blir det så här, okej.
Lite some of the parts tänk.
Ja, om man skulle titta på kassaflöden och se vad man ska värdera saker till. Så att, då finns det ju två optioner där som man kanske får mer intäktsben. Så det är det som jag tycker är intressant också, ur det perspektivet. Nu uppenbarligen värderas ju inte plattformsbolag så jäkla högt i det här gaming, om man tittar på Aspire Global och gig. Det är inte positivt då.
Nej, precis.
Det är de nästan negativt på balansräkningen.
Ja, precis.
Så är det. Men fortfarande, om de får ut någonting av det så skulle det vara grymt ju.
Ja, det är nästan att det känns som ett riktigt bra bet på betting. Men vad känner du slutsats från din sida då? Det är ju ganska tydligt vad jag tycker.
Jag tycker det är billigt som du säger. Jag tycker reaktionen neråt har väl verkligen varit överdriven. Du får väldigt hög avkastning på kapitalet i det här bolaget, så att liksom betala högre än vad vi gör nu, alltså under 10 i EBIT, så ska man ju såklart göra. Så jag tycker det är undervärderat, absolut. Så är det.
Bra. Ja, men kul att höra. Du får kanske ta en titt på det också då.
Det ser jag för
dig. Ja, precis, att du känner att du har gjort din analys också. För jag vet att du måste göra det också. Och det är helt rätt. Men kom ihåg då, ingenting som du har hört i den här podden är en rekommendation. Det är bara mina observationer, inga rekommendationer. Investering i finansiella tillgångar innebär alltid en risk, och du kan förlora pengar. Så gör alltid din egen analys. Det här är bara mina tankar, jag är en glad amatör.
Så är det verkligen. Och ja, egentligen är det viktigast av allt. Kör egen analys. Det är nummer ett. Det är ju till och med, det är ju varför jag gör min egen analys och inte lyssnar på dig, helt klart. Liksom, det är att
du... Ja, men du känner ju mig. Då är det ännu mer anledning att inte lyssna på mig.
Jo, men behöver inte säga det här på podden.
Nej, jag säger det åt dig. Ta bort elefanten i rummet här.
Ja, exakt. Den som man vet, alla hänger över oss. Man bara, jag vill inte säga det, okej?
Okay. Precis, det är så awkward.
Så är det, men kom också ihåg att gå in på vår hemsida gamestocks.nu och se på pdf-en, tråkigt säga det efter, men fortfarande påminna.
Vi sa det i mitten i alla fall.
Ja, vi sa det i mitten. Ska försöka påminna och lägga det först i avsnittet någon gång.
jag tror de flesta vet det vid det laget, men annars, gå in och kolla pdf-en. På gamestocks.nu, du följer mig på Twitter, @värdeinvesteraren.
Och du följer mig att Investorkus på Twitter och de flesta sociala medier, men sen också kom ihåg våra sponsorer. Gå in och kolla på Börsdata, ni sparar enorma pengar bara på att ha det gratis. Väldigt snabb, väldigt fint uppdatering på de flesta nyckeltal ni behöver, rent gratis bara.
Sparar enormt mycket tid, och time is the greatest commodity, för man kan inte köpa mer av det.
Och om man tittar på rapporter så är George hur snabb som helst. Jag vet inte, han måste ha massa robotar hemma. Det går inte att vara så här snabb som han är. Men också, kom ihåg Pinpoint. Gå in och vara med på vår tävling med Pinpoint. Lämna estimat på Embracer och tagga oss och Pinpoint. Så.
Ja, Embracer Groups Q1-rapport som kommer 20 maj, tror jag. Lämna estimat på den. Och skriva mina två böcker.
Exakt. Så, tack till Pinpoint, tack till Börsdata, och tack för att ni lyssnade på den här veckan.
Tack.
Hej då!